I avsnitt 223 av iBilägares podcast handlar det om att strålkastarspolningen är på väg att dö ut. Vi har provkört Opels elsuv på riktigt och åkt med på låtsas i Mercedes eldrivna flaggskepp. Och så blir det bilråd. Hej på dig som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och idag har jag med mig Erik Söderholm. Senaste gången du var med i podden sa du att du hade bilen på verkstad och visste inte vad det skulle kosta. Så nu undrar ju alla, vi sitter här på nålar, hur gick det?
Ja, jag förstår att alla har varit nyfikna på det här. Helst vill jag ju inte prata om det alls. Men jag fick ju alltså då betala 6000 spänn för att bilverkstaden skulle bryta sig in i min egen bil. Därför att dörrlåset hade gått i baklås. Nu har den dessutom blivit underkänd på besiktningen av en annan anledning.
Nej.
Så nu hänger den ju löst om jag säger så.
Ja, du tycker inte så mycket om den just nu.
Vi har lite meningsskiljaktigheter.
Den får onda ögat av dig.
Absolut, så är det.
Jag brukar skicka onda ögat till våran Passat. Den blev också underkänd i besiktningen. Det sa klonk när vi backade ut en dag här från uppfarten. Och så kom de fram till på besiktningen att det var den här fjädern till stötdämparen var trasig höger fram. Och när de skulle laga den så såg de att ja, men den är trasig vänster bak också. Så det var två grejer. 7000. Ja. Jättekul.
Men brukar man inte byta det på bägge sidor?
Ja, nu blev det liksom diagonalt byte. Alltså höger fram, okay. Vänster bak som den här fjädern. Ja,
förlåt, jag ska inte lägga mig in.
Nu gör vi inte mer än nödvändigt på den där bilen. Tommy Wahlström, välkommen till dig också.
Tack.
Du, varför stod Teslan med fönster och bagagelucka öppna i garaget häromdagen?
Anders Helgesson är inte med idag, va?
Nej. Inte vad jag vet.
Nej, men bra. Då kan jag berätta. Det var ju lite vårkänslor här om helgen så att vi tänkte att det är dags att börja fixa lite i trädgården. Så vi åkte och köpte hönsgödsel. Och sen var det väl någon påse som kanske inte riktigt var 100% tät.
Så det har alltså läckt ut bitar av hönsbajs i Tesla Model 3?
Det luktade åtminstone så. Jag vet inte riktigt, men...
Det är så där det brukar lukta i någon gammal 240 eller i en Defender ute på landet, men kanske inte i en högteknologisk Tesla.
Ja, jo då, det luktar gödsel i den också kan jag säga.
Jag tycker det är bra att den används till bruksbil. Den ska liksom utnyttjas och frakta hönsgödsel. Den kanske har fått ett nytt körläge till och med, Tommy. Någon så här chicken
race mode.
Chicken race, ja. Chicken shit. Ja, vad har ni mer haft för er under veckan som gått?
Citroën har ju släppt en ny stor bekväm modell och det är ju alltid spännande tycker jag, för jag har alltid gillat de här plufsiga gashydrauliskt fjädrade bekväma modellerna som franska tillverkare gör. Den heter C5X numera och jag vet inte om jag är så kär som jag trodde att jag skulle bli. Den är lite mellanting mellan kombi och crossover och sedan och SUV och är lite svårt att placera den. Den ser konstig ut.
Varför heter den X? Är det just för att den är svårplacerad? Ska det vara någon sån här...
Vi vet inte vad det här är riktigt egentligen, så då kallar vi den för X.
Ja, det är nog någonting sånt. Vi tar den bokstaven för den låter häftig.
Men är den här släkten då med Peugeot och Opel och Fiat och Chrysler och allting annat?
Den verkar vara släkt med det mesta. Den har EMP2-plattformen bygger den på. Och den känner vi ju igen sedan tidigare. Så det kommer som laddhybrid i ett eller två utföranden. Men annars med bensindrift. Jag ser fram emot att prova. Jag har aldrig provat Citroëns nya fjädring. Den som inte är gashydraulisk men som ändå ska vara bekväm, lovar de. Så det skulle vara intressant att prova.
Mm. Jag skulle ju, innan vi spelade in det här, skulle jag ju in och byta ruta på långteststallets Honda Jazz.
Ja, du flyttade ju fram inspelningen till mitt under lunchen för att
så ni fick offra er en lunch. Men nej, då ringde de från verkstaden och sa, ja, vi hade beställt en ruta till dig, men den gick sönder i frakten. Jaha.
Oj.
Och den rutan var den allra sista rutan till Honda Jazz i hela Europa.
Nej.
Jo.
Så nu hela Europa?
Ja, den allra sista. Gick sönder.
Hur många hade de från början undrar man ju? För man ser ju inte 1000 Honda Jazz varje gång man kliver ut på gatan.
Nej, och jag vet inte om det finns några land där man köper extra många Honda Jazz. Eller ja, det kanske är jättepopulärt någonstans, jag vet inte.
Eller också hade man väldigt få rutor från start. Ja.
Det kan ha varit det också.
Men vad händer nu då?
Ja, jag får köra runt och köra väldigt, väldigt försiktigt. och inte tvätta så att det spricker ännu mer.
Men Maria, var det inte också så att egentligen så, det var ju Anders som skulle ha bytt den här rutan innan ni bytte långtestbil och du fick den?
Ja, det var Anders som fick stenskottet från början. Ja, så var det. Men jag sa
han att smet undan sitt ansvar och tvingade dig sen att ta över det.
Ja, nej, men det var, jag sa det är inga problem, det här fixar jag. Det är ändå stenskottssäsong så det kanske kommer ett stenskott till, vem vet. Men det gjorde det inte. Men nej, så att ja, han beklagade sig några gånger så jag sa att det var okej. Men som sagt, nu får vi väl se när det blir en ny ruta. Jag har en sak som jag undrar, som jag tänkte att ni kunde hjälpa mig med vad ni tycker. Jag undrar, hur långsamt får en omkörning ta på motorvägen, på tvåfiligt? Hur lång tid liksom är socialt accepterat att det tar att köra om en annan bil?
Ja, det där är en jättebra fråga, det har jag själv funderat på någon gång och jag har inte kommit fram till något jättebra svar, men att det är kortare på en 2+1-väg än på en vanlig motorväg, förstås.
Det kan jag tänka mig, men när det är liksom två filer hela vägen liksom.
Men ska man gå till lagboken så får man inte köra fortare än gällande hastighetsbegränsning även om man gör en omkörning, eller hur?
Nej, och det är sant. Och då kan de ju ta ganska lång tid, omkörningarna. Och när allt fler bilar har farthållare så kanske många sitter och kör på den och liksom inte, ja, de sätter den på 110. Och det hade jag gjort häromdagen på Honda Jazzen, långtest Honda Jazzen. Och körde då på motorvägen. Och då kom det en liten Toyota. Superlångsamt körde den här Toyotan om. Men jag tror inte att personen faktiskt körde på farthållaren. För ett tag så blev det att den liksom föll bakåt. Som att personen satt och gasade själv. Så då har jag en teori om att det kanske var en sån här tittare istället.
En tittare?
Ja, men jag kör en ganska dekalerad bil om man säger så. Det står ju vid bilägaren ganska stort över hela sidan. Och personen kanske ville titta lite på hur bilen såg ut eller någonting, men
drömde sig bort och tänkte, tänk om jag hade skaffat en Honda Jazz istället för en Toyota.
Personen satt verkligen och drömde, för sen när personen hade kommit om mig så trängde den sig in så att jag fick tvärbromsa min bil.
Jag hatar dem där, jag hatar dem.
Alltså det var inte så nära så att man kunde läsa reggskylten. Det var så nära att jag kunde se vad personen hade för frisyr. Alltså det var
du kunde se mjällen.
Ja, men typ, det blev för nära. Jag tycker det här liksom att köra om, att det tar lång tid, det är lite grann som att titta någon i ögonen lite för länge. Det känns inte socialt accepterat. Och sen har jag räknat lite på det här och jag tycker att max 6 sekunder ska det ta från att du börjar på en bils bakända och liksom har kommit förbi hela bilen. Det är maxgränsen tycker jag. Sen blir det jobbigt.
Det finns ju en annan faktor också i det här. Eller den andra sidan av myntet är ju då när man själv ligger och kör om någon. Och sen så kommer det en BMW eller Audi bakom en och trycker upp sig i arslet på en och börjar blinka med helljusen.
Det är härligt. Alltid lika.
Jag blir så provocerad. Ja. Jag blir så sugen på att ställa mig på alla bromsar jag har bara för att se vad som händer. Hur känner ni?
Det har blivit vanligare också tycker jag. Det där med att blinka med helljuset tycker inte jag förekom för några år sedan. Men det ser man lite då och då nu.
Ja, det är ju verkligen att gå över gränsen att hålla på.
Men den bakom tycker jag så att min omkörning tar för lång tid.
Men du satt inte och hade ögonkontakt med bilen du körde om, eller?
Tittade. Men du, den kanske flörtade med dig, föraren i den andra bilen.
Jag vet inte, jag tittade bara framåt för jag tycker bara det hela är så pinsamt så att jag vågar inte titta.
Det blir ju obekväm stämning om det tar för lång tid, absolut.
Det är riktigt obekväm stämning.
Ja, det är det. Men den här Toyota-föraren då, var det ett kopp av irriterade transportbilar bakom dem, är hantverkare som stressade på och har fastnat bakom under omkörningen?
Nej, men det var kan ha varit en tysk tillverkad bil som helt plötsligt dök upp från ingenstans och var bakom den. Så det. Att, det kan ha varit lite stressigt där. Hörrni, i veckan hade ju Mercedes eldrivna flaggskepp EQS premiär. Vad tyckte ni om det?
Jag tycker den ser spännande ut. Jag gillar att den verkar vara liksom bekväm och ha trevlig interiör. Och det är man inte jättebortskämd med i till exempel då Tesla. Jag tycker inte Model S är särskilt mysig att åka jättelångt i. även om laddnätverket är bra, så jag trivs inte i den interiören. Den känns kall och liksom kal. Men här vill man ju bara spendera 150 mil minus laddstopp då. Men den verkar härlig.
Den ska väl vara som en S-klass fast en elektrisk. Och då med S-klass, då betyder det att den ska liksom vara först med det senaste och interiör och stora skärmar och allt sånt där. Så att det är väl där de siktar, kan jag tänka mig.
Ja, det är ju en elektrisk S-klass. Det är en lyxlimpa för dem som vill ha en lyxbekväm bil och kanske inte heller nödvändigtvis kör själv, utan den som har en chaufför som kör den dit man ska.
Mm, ja, och apropå chaufför som kör den dit man ska. Tommy, du har faktiskt redan åkt i en EQS.
Ja, herregud, vad man får vara med om i dessa coronatider. Virtuell provkörning. Nej, virtuell medåkning var jag med på här.
Just det. Ja, det var en ett nytt påfund, måste jag säga. Åka med på låtsas i en bil.
Ja.
Hur gick det till? Berätta.
Alltså, de hade en EQS som man hade då satt i en massa kameror i. Och sen så fick jag en länk där jag då fick koppla upp mig mot Mercedes-teamet, där det var en massa projektmänniskor som jobbat med den här bilen som var uppkopplade samtidigt. Och sen så fick man då en massa kamerabilder, vyer på sin skärm ur olika perspektiv. Man såg den här projektledaren som satt och körde bilen, och man såg instrumentbrädan, och man såg en bild framåt och man såg en bild bakåt, och man såg lite olika bilder. Så, där. Så fick man sitta där och prata med snubben som körde, helt enkelt.
Mm. Kändes det som att sitta i en bil på riktigt?
Nej, och jag hade väl fått mer information under den här tiden om jag hade fått läsa ett pressmeddelande. Men vi fick prata lite grann och jag fick väl ändå veta lite grann om den här bilen.
Mm. Kan du berätta någonting då som du fick reda på?
Jo, men det här är ju en klassisk Mercedes lyxlimpa, fast den är eldriven istället för förbränningsmotor. Den är 5,2 meter lång och den har 3,3 meter mellan hjulaxlarna. Så det är feta innerutrymmen. Profilen är ju, den ser ju låg ut liksom. Jag har ingen mått på höjden, men den ser ju väldigt så här låg och aerodynamisk ut. Men de hävdar att baksätet ska vara jätterymligt. Det ska finnas gott om plats för huvudet. Och ryggstödsvinkeln är 27 grader. Och jag vet inte vad det betyder.
Är det något magiskt mått eller vad då?
Jag vet inte. Är det mycket eller lite?
Ja, det känns som att de har en hel avdelning med folk som har räknat på det här i Excel-filer och kommit fram till att 27 grader, det är nog det vi ska ha. Inte 26,5.
Nej, men alltså, lutar man mycket då eller lutar man? Jag fattar inte. 90 grader, då sitter man ju rakt upp, liksom, eller hur? Och 45 grader, då halvligger man. Men 27, ligger man inte liksom?
Ja, det låter lite åt det liggande hållet, men det kanske inte är.
Jo, jag kollar lite snabbt här på vinklar. Det ser ut som att, ja, det ser ut som att man kan luta sig tillbaka ganska mycket med 27 grader. Ja.
Ja, jag vet inte. Det är i alla fall fullt utrustat baksäte med massage och all lyx man kan tänka sig, och värme och kyla och allt möjligt. Och sen har man över 600 liter bagageutrymme för sina resväskor där också. Så att man kan lasta in en hel del innan man tar sin chaufför och åker till Rivieran eller vart det nu är man vill åka. Och man kan åka en stund innan man behöver ladda. Om man tar det största batteriet på 107,8 kWh så har man en VLTP-räckvidd på 770 km.
Oj. Mm.
77 mil innan laddning. Och när det sen då blir dags att snabbladda så har man jobbat mycket med klimatiseringen av batteriet, alltså kylning och värmning, för att då få till en så flack laddkurva som möjligt. Och tanken är då att man ska kunna ligga på över 200 kW laddeffekt under stor del av den här laddcykeln, vilket gör att det går snabbare än för många andra elbilar. Som nya S-klass så har den luftfjädring förstås, och den har också den här medstyrande bakaxeln, vilket gör att den får en vändradie på strax över 10 meter, bara 10,6 meter, fast den är då 5,21 lång.
Ja, det måste ju hjälpa en hel del.
Säkert, det gör ju, och vanliga S-klass har jag ju kört den nya, och den är ju otroligt smidig och lätthanterlig för att vara en sån kluns. Och förmodligen så har man då gjort samma sak med EQS för att försöka få den även smidig och lätthanterlig. Den här James som körde mig, han hette inte James, han hette säkert Helmut eller något annat. Men han sa att man hade i alla fall satt fjädringen lite tuffare på EQS än på S-klass. Alltså lite hårdare, lite mer så här vägkontaktskänsla, eftersom man antog att fler förare skulle vara, alltså ägare skulle välja att köra sin bil själv på en EQS. Det är inte riktigt samma chaufförsfokus som på vanliga S-klass.
Men hur är det då med självkörande förmågor då och sådär? Har den några?
Jo, men det kommer sådana varianter också. Det är ju inte riktigt tillåtet i Europa än. Men man jobbar ju på det. Men bland annat så har man någon slags lösning då att den ska kunna köra själv i lägre hastigheter på speciella certifierade vägar. Och inom speciella områden. Och sen ska den ha sån här automatisk parkeringsfunktion. Det här att man ska kunna kliva ur och lämna bilen. Sen kör den iväg själv och parkerar. Och sen så säger man, nu vill jag åka hem. Och så ropar man på bilen, så kommer den och hämtar den.
Ja, men det låter ju väldigt
väldigt smidigt. Mm. Snart kan man skicka den själv och köra ungarna till dagis. Jättebra.
Ja. Fast jag vet inte om den kommer hem tom och så, nej, jag vet inte. Har du verkligen lämnat av barnen nu eller vart är de?
Kommer den hem och luktar hönsgödsel?
Ja,
har
precis. Vad har du gjort? Mm.
Har ni sett instrumentbrädan på den?
Ja, det är ju bara skärm, verkar det ju som.
Det är ju fullständigt jävla galet. Hyperscreen.
Det låter ju inte Mercedes. Nej. Hyperscreen, det låter inte som Mercedes.
Det låter marknadsavdelningen faktiskt. Ja. Och då är tanken då att den som sitter på passagerarplats fram ska kunna vara co-pilot och manövrera allt möjligt. Appar och grejer. Ta fram navigationsrutter eller ja, vara andra pilot helt enkelt under den här resan.
Det kanske behövs eftersom det är så pass mycket skärmnärvaro i den där bilen.
Ja, men är det verkligen dit vi ska gå? Att man måste vara två människor som sitter och manövrerar detta spektakel för att liksom komma rätt. I och för sig, det kanske är bra ur säkerhetssynpunkt om man nu har kommit fram till att det skäl lika mycket uppmärksamhet att sköta en pekskärm som att sköta sin mobiltelefon när man kör.
Det kräver ju dock tvåsamhet, så man måste ju hitta en partner om man är själv och ska köra en EQS. Det är ju lite...
Ja, men det där är sant. Ja. Alltså, den kan åka och parkera själv, men man kan inte köra den själv, utan då måste man ha en hjälpryttare som sitter bredvid och sköter apparna.
Ja. Och hämta en kompis åt mig.
Ja, den tar ju verkligen över interiören, den där skärmen. Alltså man ser bara den till slut för att den är så stor och bred. Och jag måste säga att grafiken, jag har tittat lite snabbt på den på YouTube, den ser uråldrig ut tycker jag. Det ser ut som Windows Vista. Kommer ni ihåg det här operativsystemet som dök upp kanske 2005, 2006 eller något sånt där? Jag gillar det inte alls. Jag tycker det känns omodernt.
Nej, ja. Fast de måste ju ändå själv tycka att det här är skithäftigt eftersom de väljer att lägga så mycket kraft och krut på den här enorma skärmen.
Sen tycker jag det är lite intressant att se vad som händer med S-klass på samma sätt som man undrar vad som ska hända med Golf nu när ID3 har kommit. S-klass har ju alltid varit liksom pionjären i bilvärlden. Den har varit först och den har varit säker, den har varit bekväm och tidigt ute med mycket ny teknik. Vad händer med den nu då? Den stretar ju på med diesel- och bensinmotorer och i och för sig som laddhybrid då med hyfsad räckvidd, men om 10 år finns S-klassen kvar. EQS måste ju ta över helt.
Jo, men på sikt är det väl meningen. Mercedes ska ju bli ett fossilfritt företag 2039, va? Visst är det så?
Ja, det var väl något sånt.
Och det här är ju en elektrisk S-klass. Det är för S-klassköparen som vill ha en fossilfri bil. Då köper man en EQS istället för en S-klass.
Jag läste lite om luftmotståndet där, att det ska ju vara superlågt. Det tyckte jag var intressant. Att de verkligen har, det är ju många bilar som har olika så här knep för att försöka sänka luftmotståndet. Men det verkar vara få som har lika många knep som EQS. Där de verkligen har tagit med det redan från början. Inte bara anpassat en befintlig kaross med några knep. Utan faktiskt tänkt redan från början, hur ska vi sänka luftmotståndet? Och sen att den är så slank och låg, det tycker jag är lite befriande. Det är en elbil som inte är en SUV. Titta!
Ja, fantastiskt.
Mm. Bara det.
Och snart så kommer det 2 SUVar på samma plattform också.
Jaha, där.
Och EQE, alltså E-klassen fast elektrisk, som ju också kommer så småningom här. Mm. Byggd på samma grund. Man har ju jobbat med kylningen av batteriet som jag pratade om, och i samband med det så har man också kunnat utöka batterigarantin. Så nu lovar man 10 år och 25 000 mil.
Mm.
Utan att då batteriet har försämrats under en viss effekt.
Det låter ju bra. Jag bara tänker, fungerar det på samma sätt som Mercedes väldigt generösa rostskyddsgaranti på 30 år?
Nu tycker jag du är otrevlig, Erik.
Jag måste ställa de journalistiska och tuffa frågorna här. Men det låter bra, absolut.
Ja.
Den kan uppdateras over the air förstås. Och den är förberedd för 5G-uppkoppling. Vilket väl blir den nästa stora grejen som kommer på bilarna framöver här. Och det här ställde ju till det lite grann, för att hela den här virtuella provkörningen kördes med 5G. Men första gången vi försökte få till den så var det något fel i uppkopplingen. Så då fick vi avbryta efter 15 minuters desperat försök när de inte lyckades få kontakt med bilen. Så då återkom jag dagen därpå istället, och så gjorde vi ett nytt försök, och då lyckades vi få allting att lira och uppkopplingen att fungera. Mm. Men 5G.
Mm. Det är framtiden.
Och den kommer med Digital Light, en helt ny typ av strålkastare som fördelar ljuset med hjälp av 2,6 miljoner mikrospeglar.
Oj!
Resultatet blir att strålkastarna till och med kan projicera bilder i vägbanan. Och då, Maria, om man ligger där och blir omkörd av någon tittare, så kan man ju då skriva in, man ber andra piloten skriva in ett litet meddelande: kör om för helvete. Och så projicerar man det på vägen framför.
Ja, eller hur? En liten hint sådär. Ja,
en liten lätt hint.
Mm, det låter
vad glor du på, gubbjävel?
Det vill man ju ha bakom bilen också då, på bakljusen, att de ska kunna skriva något sånt.
Ja.
Håll avståndet.
Ja, om inte du, nu bromsar jag, din idiot. Får se om mina bromsar är bättre än dina.
Om du kan läsa det här är du för nära. Det låter väl bra.
Säljstart i juni för nya EQS, och första bilarna kommer till Sverige i augusti.
Okej. Okay. Mm.
Vet man vad den ska kosta?
Nej. Men den blir säkert prisvärd.
Vad sa du att det hette, det där, Tommy? Digital Light.
Ja, Digital Light.
Ja. Vet du om den hade strålkastarspolning?
Nej, det vet jag inte.
Nej. Ja, det kanske den inte har, nej. För en liten detalj, men ack så viktig, är på väg att dö ut. Strålkastarspolning. Erik har tittat närmare på den trenden att allt färre bilar utrustas med förmågan att göra rent lyktorna själv.
Ja, det stämmer ju faktiskt. Det där är ju kanske ingenting man tänker på när man köper bil. Det är ju en urtråkig säkerhetsdetalj så där, som jag tror många hoppar över eller kanske inte ens känner till. Men den som har testat och den som har kört på slaskiga vintervägar på vintern, de märker ju av faktiskt hur bra den här finessen faktiskt är. Den gör jättestor skillnad. Strålkastartorkarna har ju varit borta sedan länge, men nu verkar även spolarna alltså vara på väg att spolas. Vi har tittat lite grann på det här. Jag fick ett mejl från en läsare för ett tag sedan som uppmärksammade mig på det här. Jag hade inte tänkt på det själv. Så då tog jag fram lite siffror, och av alla bilar som vi bilägare testade 2018 så hade 60% strålkastarspolning. Förra 2019 så var det 56% och 2020 var det bara 40%. Så 4 av testade bilar har alltså spolning. 6 av 10 saknare. Då tänker man, ja men den där lilla detaljen, vad gör den för skillnad egentligen? Jo, det har vi testat för några år sedan. 2016 så hade vi en Subaru Levorg inne i testlabbet. Och med smutsiga strålkastare på helljuset så tappade den 81 meter i ljuskäglans längd och 45 meter på halvljuset. Så det gör ju enorm skillnad för att upptäcka vilt till exempel, eller annat längs med vägen.
Mm. När vi hade i långteststället, Volkswagen Polo, var det där vi hade som inte hade strålkastarspolning. Och då körde Erik Rönnblom och sa att han hela tiden var tvungen att springa ut och torka av de här strålkastarna. Och han tyckte att det var väldigt jobbigt, för att annars såg man ju ingenting. Man måste ju kunna se bra liksom, när det är slaskigt och mörkt och sådär. Och då är ju inte heller första... viljan är ju inte så hög att springa ur en bil när det är slaskigt och kallt och jäkligt väder ute och torka av manuellt, utan då vill man ju bara att det ska skötas ändå.
Precis, så är det ju, särskilt om man har familjen med och ska på semesterresa eller något sånt där, sportlovet eller någonting sånt. De har ju inte lust att man ska stanna en gång i halvtimmen eller ännu oftare och torka av dem där.
Ser man någon trend? Ser man vilka tillverkare som behåller och vilka som offrar strålkastarspolarna för att spara lite pengar?
Det är svårt att se någon tydlig trend. Jag tycker att de ganska många tillverkare över hela linjen börjar att ta bort spolarna. Visserligen kanske att många dyra, eller det som ska kallas då för premiumbilar, fortfarande kan ha det. Till exempel Audi verkar ha kvar det en del fortfarande på många modeller och sådär. Volvo. Men, och kanske att lite billigare modeller spolare, men det verkar ha mer med design att göra. Alltså att på bilar som har någon form av designfokus, där finns det ofta inte med. Och det verkar vara en av de viktigaste anledningarna. Biltillverkarna förklarar ju sig med att aerodynamiken är utformad så att smutsen bara ska fara av i farten. Men det verkar ju uppenbarligen inte fungera. Det tycker inte jag i alla fall. Och sen är det ju kostnader. De vill ju jaga pengar i allt. Kanske att det drar något litet extra gram koldioxid också i värsta fall i någon körcykel, och då ryker det av den anledningen.
Vem kom på strålkastarspolning? Var kommer idén ifrån från början?
Om jag har gjort historieläxan rätt, och nu finns det säkert någon lyssnare som kan rätta mig om det är fel, men då är det att Bosch konstruerade den första strålkastarrengöringen, och den hamnade på Saab i början på 70-talet. 1971 tror jag att det kan ha varit, men nu är jag ute på tunn is här. Det är alltid svårt att säga vem som var först. Volvo följde efter strax efter. Och när det gäller strålkastarrengöring, på den tiden var det ofta då i form av torkare, sen har det blivit i form av bara spolning. Och sen några år tillbaka så finns det vissa regler som säger att det bör finnas spolning om strålkastaren har ett ljusflöde som är över en viss gräns.
Men är det inte att de kan blända om man har smutspartiklar som stör liksom?
Det är säkert den anledningen, absolut. Så kan det säkert vara.
Du har ju sammanställt en lista då på de här modellerna som finns att läsa på webben om man skulle vilja kika på vilka bilar som har och inte har strålkastarspolning som vi har testat.
Precis, det stämmer. Det finns en lista på alla bilar vi har testat från 2018 och fram till idag på vår sajt för alla som är prenumeranter eller premiummedlemmar. Och då kan man se märke för märke och modell för modell. Men rent generellt så är ju trenden absolut tydlig. Den är på väg att dö ut, helt klart.
Och det är ju väldigt synd. Det kan ju bli väldigt farligt för trafiksäkerheten om folk inte ser någonting.
Det gör ju verkligen skillnad, man märker ju det. Det är som sagt inget man ser eller ens tänker på i bilhallen, och det är ju inget som en säljare heller tar upp liksom, som ett argument förstås. För det är så osexigt, tror jag många tycker. Det ska bara finnas där, man bryr sig inte. Men sen när det väl behövs är det superviktigt. Jag tror biltillverkarna tycker lite grann att vi svenska bilköpare är ganska jobbiga typer. Vi vill ha dragkrok och vi vill ha lång räckvidd i våra elbilar. Vi ska ha tyst kupé för våran särskilt bullriga asfalt som inte finns någon annanstans. Och nu då de här strålkastas spolarna, och vi ska ha taklast för skidor och allt vad det är. Jag tror de är trötta på att anpassa sig för oss bara liksom, för det är ju inte så många kanske i Arizona som använder spolning, eller Italien kanske heller, även om dåligt väder kan förekomma där också. Men det är alltid svårt att vara en liten marknad så här och försöka påverka hela EU. Finns det någon ekonom någonstans på en stor biltillverkare som ser en Excel-rad och drar bort för att spara pengar, då gör de nog det, tror jag.
Så är det absolut. Och en gång i tiden så var det ju lag på att ha strålkastarrengöring i Sverige. Mm. Det var ju ett lagkrav. De var ju tvungen. Det var ju därför man satte på alla möjliga konstiga efterhandskonstruktioner. För att, kommer du ihåg de här Fiat-lamporna som hade en stor torkare mitt i strålkastaren? Det kan ju inte funnits något ljusflöde kvar alls efteråt, efter den där blaffan satt mitt i.
Ja, så den satt mitt i ljusbilden.
Ja, men, nej, men alltså, det här visar väl än en gång att biltillverkarna gör ju ingenting om de inte tvungna. Så att morötter är bra, men man behöver ibland en och annan piska också för att få dem att gå dit man vill.
Nya Opel Mokka dumpar fyrhjulsdrift men lägger till eldrift istället och byter ut bokstaven X mot ett E. Och Tommy, är den här Mokka, nya Mokka, är den en skapelse ur den här mega jättekoncernen Stellantis, vars nästa mål är att kolonisera Andromeda-galaxen eller något. Jag vet inte. Men ja, är en del av det här Stellantis?
Ja, jo, absolut. Den bygger ju på CMP-plattformen, som är då, det finns massa bilar från Peugeot, Citroën och DS som också gör till exempel Peugeot 208 nya, eller och alla dess syskon av olika former. Och Och ja, nya Mokka är då en liten SUV. Den är ganska liten. Den är ganska trång i baksätet och bagageutrymme. Trendriktigt utformad. Och den finns förstås då med eldrift.
Det är då den blir Mokka E.
Mokka E, precis.
Och du har provat att köra båda varianterna.
Jo, men jag fick chans att köra bägge här i Sverige. Och det är intressant. Jag tycker att flera av de här bilarna som bygger på den här plattformen känns väldigt liknande att köra. Jag körde också Citroën C4 här strax före jul. En kort sväng. Som också finns som elversion. Och den kändes ju väldigt lik Mockan just i det här att den eldrivna varianten med det tyngre batteriet och alltihopa gjorde att den gick väldigt mycket skönare, tyckte jag, att köra. Det var som att man hade ställt in fjädring och sådär efter vikten på batteriet. Så att då med eldrift så blev den ganska bekväm och gungade fram fint, medan med fossil drivlina och jag vet inte hur mycket det kan vara, ett par hundra kilo lägre vikt, så var den plötsligt ganska stuttig och inte alls samma sköna flyt i fjädringen.
Okej, så elbilen var mer bekväm än vanlig.
Ja, men är inte det märkligt om man bara har en inställning på chassit? Kan det verkligen vara så?
Det låter ju skumt, men du tyckte den hade lite mer pondus då kanske, om den hade varit lite tyngre helt enkelt.
Ja, precis, att det rimmade bättre ihop med hjulhängningen och blev bättre flyt i det hela. Elbilar brukar ju vara väldigt pigga. Man brukar ju verkligen slås av det när man kör en elbil, att shit, här händer det saker när man gasar. Så är det inte i Mokka E. Den har alltså en elmotor på som mest 136 hästar i sportläget och 260 newtonmeter i vrid. Det är ju inte dåligt på något sätt, men det är ju inga hästsparkar i ryggen när man gasar på. Och den fossilt drivna då, 130 hästars mockan som jag också körde, hade alltså nästan samma effekt och nästan samma vridmoment, men var 200 kilo lättare. Det är inte en elbil som man väljer av prestandaskäl så.
Saknar man hästsparken från Tesla eller något annat?
Ja, nej men alltså, jag tänkte på min gamla Kona som jag hade tidigare så långt testbil. Det var ju rena raketen jämfört med känslan i den här. Men jag förstår att de flesta väljer väl inte en elbil för att man vill racea med den, utan för att man förstås då vill köra miljövänligt. Det kan man ju göra. Räckvidden är upp till 324 km VLTP. Och det gör väl att du kommer väl kanske, inte vet jag, 25 mil en vanlig dag när du ska ha lite värme och sånt där. Den har värmepump för uppvärmningen, vilket gör ändå att den klarar kyla lite bättre än elbilar som inte har den finessen utan måste köra vanliga elelement för att värma alltihopa.
Hur är den att snabbladda?
Ja, upp till 100 kilowatt säger de, och jag åkte till Ionity i Enköping och laddade och kom väl strax över 40 kilowatt när jag hade då 30% kvar i batteriet eller något sånt där. Jag vet inte. Det är ju ingen
Ingen hästspark där heller.
Nej. Men så där, det tycker jag ändå, det är rätt många elbilstillverkare som lovar mer laddeffekt än vad man sen märker när man kopplar in den. Och där ser man ju skillnad kanske på, ja, men som Audi e-tron då, som ju är en bil som ger verkligen fullt sprut ända upp mot 80-90% av batteriets kapacitet när du laddar. Och det är en stor skillnad mot andra tillverkare.
Jag funderade lite på hur mycket som kan hända i bilvärlden på några år. Man tänker på förra Mokka, det var ju en GM-produkt som jag tror den sålde som en GMC i USA och på lite andra marknader och sådär. En Chevrolet också. Och den här nya är ju på en helt ny plattform och helt ny designspråk och alltihopa. Det kan hända ganska mycket, och det är lite spännande hur mycket man kan kräma ur en enda plattform. Den här då ligger ju till grund för mängder av olika modeller med olika drivlinor och sådär. Vips så har man en ny modell bara, och som kanske kan väcka liv lite i Opel som har varit lite insomnat ett tag, tycker jag.
Ja, fast man, det är ju inte bara det, utan man har ju också bytt inriktning. Jag menar, man har skippat fyrhjulsdriften, den nya modellen är 12 cm kortare. och har väldigt mycket sämre utrymmen. Tidigare så var Mokka en ganska rymlig bil i den här klassen, och så är det inte längre.
Är det till och med så att det är, kan vara obekvämt om man är för lång och åker i en Mokka?
Ja, men jag får inte plats i baksätet. Det funkar inte.
Nej.
Både för huvud och ben är det för trångt liksom, att sitta där bak som vuxen.
Är det en design, offer för design, att det liksom ser ut?
Ja, men, nej, men det är en liten bil. Liten bil och ordentligt designad. Den är ju snygg, det tycker jag.
Mm, det tycker jag också. Den ser sympatisk ut och fräsch. Jag tycker inte den ser så aggressiv ut egentligen. Och det gillar jag. Jag tycker den verkar trevlig.
Mm. Och den är ju ganska rimligt prisat, får man säga. 409,9 kostar då den med mycket utrustning före miljöbilspremien, 70 000.
Och den som inte är elbil, vad kostar den mockan då?
Ja, 238,8 med den som jag körde, som hade väl lite lägre utrustningsnivå ändå. Det är ju rätt mycket som skiljer, och frågan är ju om man kör in den där prisskillnaden, om man skulle jämföra.
Har ni sett marknadsföringskampanjen för Mokka E? Där de har tagit i från tårna som aldrig någon annan biltillverkare tidigare, tror jag.
Nej, men berätta.
Det är jättelarvigt. De har haft ett 6 timmar lång DJ-maraton i Europa. Med housemusik som de har livesänt på YouTube. Och så har de skickat ut olika hippa bilder på hippa hipsters runt om i Europa med graffitiväggar och som klänger på bilen på olika sätt. Marknadsavdelningen har haft fullt upp, kan man säga.
Men det här har vi en gammal retorikregel. Svagt argument, höj rösten.
Ja.
Ja, det kanske är så. Nu verkar ju bilen trevlig då i och för sig, men trång. Men de kanske inte hade behövt ta i riktigt så mycket, då blir man ju misstänksam.
Ja. Vad gör den där bilen på rejpartiet? Eller vad var det, sa du?
Det finns ingen koppling alls. Det är 6 stycken house DJs, tror jag, som verkar ha haft någon slags livesändning på YouTube i olika hallar där det står Opel-bilar.
Okej, den står lite så här strategiskt utplacerad här och var.
Ja, tillsammans med lite historiska Opel-modeller från arkivet och garaget.
Står och diggar i ett hörn så.
Exakt.
Och det ska visa att den då är ungdomlig och hipp.
Precis. Eller? Den ska locka alla som är unga, eller unga i hjärtat, brukar de ju säga numera. Inte bara unga köpare, utan också de som är unga i sinnet.
Ja.
Ålder är bara en siffra.
Ja, ska man välja en Mokka E så tycker jag att man ska göra det för att den är ganska komfortabel och det är trevlig förarmiljö. Bättre tycker jag än Peugeot 208. Det är en vanlig ratt, inte den här Peugeot lilla kringlan med instrumenten ovanför, utan det är en vanlig normal förarmiljö. Ganska bra pekskärm. Och lite snabbknappar också som hjälper till där i förarmiljön. Man ska inte välja den om man behöver använda baksätet. Plattformen då som den här bygger på var ju förberedd för eldrift, men man har ju inte lyckats fixa det här med en frunk där fram. Så att laddkablarna måste in i bagageutrymmet som vanligt. Och det är dåligt. Jag vill ha ett litet fack där fram där jag kan lägga mina kablar. Tack.
Man har ju vant sig lite vid det med många elbilar. Så då känns det konstigt när de inte har det.
Som i hönsbilar, Tesla menar
jag. Jag tog fram en liten lista här direkt i huvudet på bilmärken som jag tycker borde gå bättre. Och Opel är faktiskt på plats 1. Jag tycker det är så konstigt att de har väl aldrig, eller det var ju länge sedan de hade hög marknadsandel i Sverige, men 2015 låg den i alla fall på 2%. Förra året var den nere på 0,6% i Sverige. Den har rasat genom åren och det håller ju inte i längden. Jag tycker det är delvis oförtjänt. Det är väl ganska trevliga bilar. Och framförallt nu då med Mokka och lite eldrift och Corsa E finns ju också. Jag tycker de faktiskt förtjänar att sälja lite fler bilar. I alla fall i förhållande till hur många de har sålt hittills. De blir ju helt överkörda av Kia, Honda, Volkswagen och alla andra.
Men Opel har väl misslyckats helt med det här med återförsäljarnät i Sverige, är det inte så?
Är det där skon klämmer?
Jag tror att det är så. De var ju andra märke åt Saab under många år. Det var väl kanske inte så där jättebra sits. Och sen har det väl inte gått bättre efter det heller.
Nej.
Jag tycker de kan ta pengarna från rejpartiet och satsa på lite sånt istället. Lite så här praktiska kontakter och sådana saker.
Vettiga saker.
Mm.
Eller rejvparty ute hos Opelhandlaren i Västerås.
Exakt, där har vi något.
6 timmars rejv ute i industriområdet. Ja. De kommer alla hipsters.
Vad hade du med på din lista, Erik?
Där finns också Mini. som jag tycker har fantastisk design. Det är ju bilar som räcker för ganska många vardagsresor, ändå för många. Och de är ju, jag tycker de är jätteroliga att köra. Olika roliga beroende på modell, men det finns ju ändå betydligt fler minimodeller idag än tidigare. De har en SUV och de har laddhybrid och så vidare. De har ju elbil numera. Ändå så ligger marknadsandelen på 1,1%. Det kanske inte är så konstigt i och för sig, det är ju lite nischat märke, men det är ändå BMW som står bakom. Och man tycker att en sån industrimaskin som BMW borde kunna köra ut lite fler bilar än så. Jag menar, bara att sitta i en Mini är en speciell känsla, med de här tjocka stolparna och raka vindrutan och lite sådär.
Ja, eller om BMW inte vill att det ska gå för bra för Mini. Eller?
Ah, är vi en konspirationsteori på spåren här?
Ja, men om de är lite för charmiga liksom att...
Ja. Det kanske är mera instegsmärke för att sen köpa en BMW. Det kanske är så. Ja. Man drömmer om en Mini, men sen när man inser att man behöver lite mer utrymmen eller ja, någonting annat, då väljer man en BMW.
De är ju väldigt charmiga, men säger jag som faktiskt har kört den under några år, men man tröttnar efter ett tag.
Gör man det?
Ja, för det är, eller det var åtminstone ganska trångt och ganska bullrigt och ganska stökigt.
Jo, men de har ju ändå Countryman som man kan växla upp till, tänker jag. Och många märken, Toyota är ju experter på det. Man köper en Yaris och sen går man över till en Corolla och sen blir det en Avensis tidigare då, så där, eller RAV4.
Ja. Sen är det en Camry, sen dör man.
Sen är det slut.
Vi hoppar vidare till Hyundai på min lista. Och det är i och för sig då 2,2% marknadsandel. Men det är ändå konstigt, tycker jag, att den är så otroligt mycket lägre än för Kia, 9,3%. Det är ett jättestort gap där. Och Hyundai har ju varit tidigare med både laddhybrider och hybrider och eldrift och alltihopa, och har bilar i rätt segment och SUVar och sånt där. Tycker jag är ett väldigt stort gap att just Kia, eller då Kia som har fått de svenska marknadsföringspengarna, om man säger så har Hyundai fått stega tillbaka lite.
Men även där tror jag det är återförsäljarna. Och Kia var ju tidigt ute med sin 7-årsgaranti som man körde väldigt hårt på i marknadsföringen och fick väldigt bra utväxling på i Sverige. Och det var väl det som gjorde att Kia tog fart, tror jag. För produkterna som du är inne på, det är ju samma. Det är ju samma bilar.
Ja, då är det kanske garantin då som var USPen, om man säger så.
Och återförsäljarna. Alltså, jag tror ju på det här. Nu pratar ju många om att man ska ta bort återförsäljarna ur ekvationen på något sätt. Och man ska sälja bilarna själv direkt från fabriken till kunden via hemsidor. Men jag tror fortfarande att många svenska bilköpare vill åka till en bilhandlare och sitta där och dricka kaffe. Pruta till sig vinterdäck på köpet och etablera en kontakt med en människa.
Ja, kanske. Vi kan ju se om sista märket på listan faller in i samma kategori då. Det är ju Mazda. De har ju misslyckats helt med el och laddhybrid och sänka utsläppen nu med bonusmalus. Så de har ju fått höja, de har ju rejäl straffskatt på de flesta av sina bilmodeller. De har höjt priserna, så det är ju inte konstigt att marknadsandelen ligger på 0,8%. Men jag tycker det är ett spännande märke. De har lite kluriga ingenjörslösningar. Supersnygg design, tycker jag. De är trevliga att titta på, de är trevliga att sitta i. Avskalat infotainmentsystem utan, som inte tar över som en hyperscreen då i EQS, utan lite smalare skärm som går att sköta med ett fysiskt vred och inte bara med pekskärm. Så hade de haft lite fler laddmodeller, tycker jag absolut att de förtjänar lite högre marknadsandel. Nu är det väl inte så konstigt att de ligger där nere och kravlar där de gör, tyvärr.
Nej, och det är väl, jag tror att det är priserna mycket där också, va? Att de har blivit så dyra som skrämmer bort folk. Vad har du i andra änden på din lista, Erik? Bilar som får för mycket uppmärksamhet.
jag hade faktiskt, jag funderade lite grann på det. Jag kom inte fram till jättemånga, men det är ju ändå underligt, tycker jag, att Volvo säljer, har en marknadsandel på omkring 25% i Sverige. Den är extremt hög. Nu har den ju för sig backat lite grann de senaste åren, när Volkswagen och Kia och andra har varit tidigt ute med laddhybrider i rimliga prisklasser och i rimliga bilklasser. Volvo kör ju mer på prestandafokus där på sina laddhybrider. Men ändå, att en av fyra bilar är från det inhemska märket, ja, i och för sig kanske inte så konstigt, men tittar man på andra länder så då kanske Fiat har lika hög eller högre marknadsandel i Italien eller Land Rover Jaguar i England, det har jag inte kollat, men det är ändå väldigt, väldigt många, tror jag, som köper en Volvo för att man inte tänker längre. Det kanske finns bättre alternativ, eller så gör det inte det, men just det där att shoppa runt och fundera, kanske inte alla gör, då blir det en Volvo för att det har ju alla andra liksom.
Det kanske är det som lockar också, den där tryggheten, att det finns allt man behöver. Även om man blir en droppe i ett väldigt stort hav, så finns det liksom allt när man behöver hjälp och liksom service och reservdelar och allt vad det kan vara. Liksom.
Det är väl så. Och även om Volvo håller på att göra om sitt återförsäljarnät så finns det ju fortfarande en Volvo-handlare och en Volvo-verkstad i varenda buske, känns det som. Så det lockar ju bilköpare i hela landet kanske, på ett sätt som Mini inte alls kan göra.
Mm. Ja, med den listan så har vi kommit till sista delen i det här avsnittet av I Bilägares podcast. Det är bilrådet, och den här gången ska expertpanelen hitta en golfklassbil utan tjafs. Och vi säger tack och hej härifrån oss och säger varsågod bilrådet.
Bilrådet kallar vi denna lilla rådgivningstjänst här i Bilägares podcast. Jag heter Tommy Wahlström och jag är någon slags samtalsledare här när fyra kloka rådsmän från Bilägares redaktion samlas för att med goda råd hjälpa dig lyssnare till det perfekta bilköpet. Och de medverkande idag är Claes Taklast Skarin, vars långtestbil allt som oftast pyntas med en skorsten, en ytterdörr eller en halv brädgård på lastbågarna. Claes, finns det någonting som du skulle säga är direkt olämpligt att frakta på taket?
Oj, nej. Det finns faktiskt ingenting.
Människokroppar.
Jag har till och med lyckats lasta 200 kilo virke på min mammas Toyota Starlet. Som hade...
Om polisen hör det här så är det helt fiktivt exempel som aldrig har hänt.
Allting
det här måste vara preskat, hoppas jag, det är 10 år sedan.
Ja, minst. Det här var när jag var 21 år. Och ja. Skulle ner till Frankrike på roadtrip.
Oscar!
Mm. Alltså, Claes bilminnen är ju en helt annan värld. Det här är en man som har en kräftskiva i sin mammas bil. Liksom. Som jag hört i en podd en gång.
Vet din mamma om vad du har gjort i hennes bil?
Ja, det slutade ju med att jag körde in i en lastbil med den under en sån här underkörningsskydd. Så den slutade på skroten.
Det kanske var lika bra. Anders Helgesson, jag kommer på en sak, Anders. Dina passioner båtar och biltvätt har ju en gemensam nämnare i form av vatten. Är du en badanka?
Man ska svara. Nej, men jag stöttar hemskt gärna Rena Mälaren. Och för er som inte är med in på Instagram, så gå in på Rena Mälaren och likea och hjälp dem när de städar vår fina färskvattenstäkt här i Stockholmsområdet.
Ja, jag såg att de hade hittat en bil under Djurgårdsbron. Ja,
de har hittat allt möjligt. Och sen gjorde de ju den alternativa Gävlebocken med bara skrot från Mälaren. Det var check här vid vintras.
I panelen så har vi husvagnsägare Kalle Karlqvist. Kalle, vad är det första man ska göra när man kommer fram till en campingplats?
Det vet inte jag än, därför att jag har just köpt en husvagn, vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra. Men jag antar att det är väl bara att ansluta till den övriga församlingen, alltså ta på sig träningsoverallen från 70-talet, foppatofflorna och ställa ut plastblommorna i fönstren helt enkelt. Mm. Och så kanske lite brutt 33 under armarna också.
Och en boxvinare.
Ja. Scorpion aftershave. Men du, Kalle, du hade ju en sån tuff liten terrängvagn. Visst var det så?
Ja, den går ju att förvandla till terrängvagn genom att man kan ta av hjulen och spänna på skidor på den istället.
Wow.
Nu har väl inte jag någon bil som jag kan dra den så vidare värst med ut i terrängen. Men jag får väl skaffa en. Jag har förstått att bilrådet är ju rätt plats att vända sig till. Så jag kanske ska skicka in ett brev och fråga vad jag ska skaffa för bil.
Vilken Hägglund du ska ha.
Jag tänkte säga att det finns en bonusfamilj i Jämtland som har införskaffat en Hägglund 206 efter bilrådets rekommendation. Så att vi ska nog kunna förmedla det telefonnumret.
Ja, det är bra. Ja.
Medverkar idag gör också Nils Svärd. Nils, du har ju själv ägt såväl Audi A6 som Citroën C6. Vad skulle du säga är den främsta skillnaden på de två bilarna?
Det här tog mig...
Tystnad.
Ja, vad ska man säga? Det ena var en kombi, det andra var inte det. Mm. Det var en stor skillnad. Sen åkkomforten vill man kanske framhäva, men herregud, en A6 med standardchassi och 16-tumshjul, den var inte illa att åka i långt den heller, även om Citroënen var fantastisk.
Bilrådets uppdrag är att hjälpa en av våra lyssnare att hitta rätt bil, och när vi är klara så ska vi ha kommit fram till ett gemensamt beslut. Låt oss gripa oss an dagens ämne. Vad ska vi prata om idag, Fredrik?
Idag ska vi prata om Kate. Hon kör en Peugeot 308 som hon tycker är bekväm, men hon är gräsligt trött på alla felmeddelanden och alla saker som går sönder. Hon vill ha en tyst och skön bil i golfklassen helt enkelt. Den ska kunna rulla 1000 mil per år och det ska inte vara något tjafs. Budget max 270 000 kronor, men bilen får gärna vara lätt begagnad. Vad ska Kate välja?
Och idag så låter vi Claes Skarin börja.
Ja, tack för det. Det här var ju det enklaste, för vi har ju facit framför sig. Hon vill ha något i golfklassen. Men som sagt, jag tänkte också, kör man en Peugeot 308, då har man ju inte speciellt höga krav. Allting kan ju bara bli bättre. Så ja, jag kikade.
Mysig bil, tycker jag.
Ja, nej, men jag tycker att det känns som Kate är en lite aktiv person, så där hon vill nog åka runt, göra en och annan skidresa. Hon gillar vintersport och sommaräventyr med cyklar och sådär. Och jag hittade en...
Du läste in ganska mycket om den här 1000 milen per år. Hon bor nära fjällen och nära cykelbanan.
Ja, hon bor mitt i Sverige. Nej, men okej, 1000 mil per år. Nej, men med den budgeten så skulle jag satsa på en Golf Alltrack från 2020. Då kan du få en fyrhjulsdriven, trevlig kombi. Dessutom lite snygg och sportig, för har gått 2000 mil.
Men du menar utförsäljning av den här gamla karossen liksom?
Ja.
Precis innan generationsbytet.
Ja, men den ser tillräckligt modern ut tycker jag för att funka för Kate.
Mm. Och 2020, då är det fortfarande gamla skatten, va? För de där har väl blivit snordyra nu. Eftersom de har ganska höga utsläpp, eller hur?
Ja, verkligen. En Alltrack Golf ny idag går väl på närmare 10 000 tror jag.
Per år i
strax
skatt,
under, första per år.
Tre åren. Mm. Mm. Ja, Golf Alltrack säger Claes. Anders, vad säger du?
Ja, jag tycker det är lite svårt. Jag har fastnat lite på att hon kör ganska lite. 1000 mil är inte så hisklans mycket. Och jag har gjort en liten chans. Jag har två alternativ. Men jag satsar ändå på att hon kan nog klara sig på en elbil. Så jag går på Claesbo. Jag säger e-golf 2020 för 274 och 6. Då kan hon pruta bort de där 4 och 6 tror jag. Och den har ju knappt gått 1000 mil. Hon kör 2,7 mil per dag och den där har en räckvidd på 23 mil. Jag tror hon fixar det med en elbil.
Det går inte att åka till fjällen med den?
Det gör det inte.
Eller cykelsemester?
Det står inte heller att hon ska göra det. Det står bara att hon åker en Peugeot 308. Hon vill åka bekvämt och hon vill inte ha några felmeddelanden. Eftersom det här är en gammal Golf på MQB-plattan så kommer det inte vara så mycket felmeddelanden heller.
Hon vill ju inte tjafsa. Och det kommer hon göra varje gång hon står där och ska ladda och folk ska hem till tacofredag och...
Ja, men du vet, hon kan ladda hemma, hon är alltid fulladdad och hon kör inte många mil per dag. Jag säger nog ändå att en elgolf skulle kunna funka. Ja. Men nu vet jag sen också vad både jag tror att Nils och Kalle kommer säga. De kommer säga Mercedes A-klass och då säger jag ja. Men det var jag tror.
Du går henne sådär förväg här, ja. Så att du kan mute min mikrofon så går jag och hämtar en kaffe så länge.
Ja. Nu ska vi lyssna in vad Kalle Karlqvist säger.
Ja, Jag har tre alternativ, men jag ska tala mig varm för det sista. Det första jag kom att tänka på, det var att hon skulle skaffa en Corolla Touring. Det kan hon få en 2020 års modell som har gått 500 mil för ja, 265 000.
Det där med tyst då?
Ja, det var ju det föll på. Den skulle vara tyst, annars så tycker jag den kryssade i alla boxar. Sen finns en annan bil som är väldigt ligger i skuggriket, snart på vägen i dödsriket kanske. Och det är Opel Astra Kombi. Där kan man få en ganska fin sån 145-hästare med elegansutförande och automatlåda för 260. Men hon kanske inte vill ha en riktig kombi ändå. Det är inte riktigt Kate, tycker jag. Utan hon ska ha en lite smartare bil. Hon ska ha en Skoda Kamiq Monte Carlo med automatlåda. Och det kan man köpa en... Jag hittade en på Blocket igår, men den är naturligtvis borta, för det var ju ett kanonfynd. Den hade bara gått 500 mil och kostade 249 000. Så det tycker jag är vad Kate ska ha nästa gång. En Kamiq Monte Carlo med automatlåda.
Och vad innebär Monte Carlo, Kalle?
Ja, det är ju något sånt där litet designkit helt enkelt. Lite mera svart på hjulen och grillen och runt lite lampor och så. Och det tror jag... Passa Kate med lite smink på bilen.
Mm-hmm. Nils, en lite sminkad Skoda, är det det som Kate ska ha tycker du?
Nej, det tror jag faktiskt inte hon ska ha. Utan jag tänker igen som Helgeson, 1000 mil per år, jag tror inte hon kör särskilt långt. Så att jag tror definitivt det är dags att gå över och köra el för Kate. Om hon bor så kan ladda hemma. Och jag tänkte faktiskt slå ett slag för Hyundai Ioniq Electric. Som förmodligen är den billigaste och som sagt, nu är jag inne på Sydkorea här igen, men... de bilarna verkar bara gå och gå och gå. Och man får en 2017 med 5000 mil på mätaren för runt en 200-ring. Och sen ladda hemma, så att jag tror det blir väldigt billiga mil för Kate om hon går på en sån. Hon kan till och med kosta på sig en 2018 som fått en lite snyggare fronten. De finns väl för någonstans från 210 000 för en 2018 med 6 000 mil. Men skulle hon tycka att en sån här sedankaross är ganska gubbig och trist, så vill jag slå ett slag för det vi har långt i stallet just nu. Hon säger golfklass, men Kate, du kommer rymmas och fungera lika bra i en Honda Jazz. Också väldigt bekväm, garanterat bekymmersfri och låg förbrukning.
Då kan hon nästan få en ny för den pengen.
Absolut, hon kan välja färg. Eller plocka upp någon lite lättare begagnat och till och med kosta på lite Crossstar med lite tuffare lastbågar och coolare utseende. Så jag ser Honda Jazz, om det är så att inte hon vill ladda, för det vet jag inte om hon vill.
Nej, men du måste bestämma dig. Det kan ju bara ha ett.
Ja, men jag säger att du ska köpa Honda Electric, men jag vet inte om hon vill ladda, så jag nominerar Honda Jazz.
Okej, okay, så det blir Honda Jazz som är ditt förslag. Jaha, Golf Alltrack, e-golf, en Skoda Kamiq eller en Honda Jazz. Är det någon som känner att de vill byta sida?
Mm, det vill jag.
Claes vill byta sida.
Jag brukar byta sida, och då är det framförallt Nils som hägrar.
Jaha.
Nej, men jag tyckte det var ett bra förslag, för han skriver här, det är utan tjafs, och då tror jag faktiskt att Honda Jazz passar henne som hand i handsken. Så jag lägger min röst på Nils.
Två röster på Jazz. Anders, jag tittar på dig.
Kliv över, kom igen. Ni vet att jag har rätt.
Jag gillar Jazz. Med Kates budget så skulle jag definitivt gå på en Crossstar. För att jag tror att hon ändå är lite, liksom, hon har ändå en känsla för form. Jag tror att det är det som kanske har frestat i 308. Nu står
det
inte vilken
generation. Det är därför generation. Valde franskt, typiskt det. Att det är...
Och sen att kalla en Ioniq för en sedan eller en kombi coupé tycker jag väl också är kanske, den är ju snygg. Hon skulle kunna gilla den. Jag tror den skulle kunna funka inom där. Jag är nästan beredd på att gå över till Claes om jag ska gå över någonstans. Nej, jag står kvar. Jag står kvar vid e-golf. Det är sunt, det är vettigt, det är billigt.
Kalle, kan vi få dig att kliva över till Jazz?
Aldrig. Jo, då, det kan man nog göra, absolut. Jag hade den på näthinnan också faktiskt ett tag. Så att...
Det är lite samma profil ändå som Kamiqen.
Ja, absolut. By all means. Så det är en jättetrevlig bil. Jag har inte kört dem så mycket. Men lite grann har jag ändå gjort det. Och det är en jättefin bil. Dessutom så är den ju sympatisk på så vis att de som har ritat och konstruerat den här bilen, de har ju tänkt själva, liksom inte apat efter så många andra. Så nej, men jag kan stödja Nisses förlag, absolut.
Mm. Och Anders, vad var det du skrev nu då i din slutrapport här efter första långtestpasset i Jazz?
Att det är en fantastisk bil, tror jag skrev. Ja. Någonting, jag tycker den är fantastisk, den är jättebra. Supertrevlig.
Ja. Då så, då får Kate åka en sån.
Ja. Absolut. Mm. Grattis Kate!
Bilrådets utslag blev alltså denna gång Honda Jazz. Grattis Kate! Vill du också ha bilrådets hjälp? Skriv då till oss på adressen redaktionen@bilagare.se och berätta lite om vad du önskar och ge oss en budget så vi vet om vilka ramar vi har att förhålla oss till, så ska vi se om vi inte kan komma fram till ett utslag också som hjälper dig i din vardag. Det var vad vi hade att bjuda på för idag. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.